börja med att läsa från Efesierbrevet 3 och vers 16. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Rotade och grundade i kärleken. Det var det där som jag ville stryka under lite. Och jag vill börja med att berätta två syner. Kunskapens ord säger vi ibland. När vi får en bild för vårt inre eller en förnimmelse som Gud talar igenom. Som ni säkert känner till. Och det var ganska många år sedan jag fick de här två bilderna under loppet av en vecka. Och de tycker jag bara blir starkare och starkare, för jag tycker jag beskriver mycket av den tid vi lever i, som vi faktiskt tror är den tid som Bibeln kallar den yttersta tiden, ändens tid. Det var vi hade en bönetjänst, väldigt enkelt, det låter större än vad det är, en bönetjänst, men vi hade öppen kyrka där vi var engagerade i Göteborg. Och vi hade undervisning mitt på dagen och så hade vi öppet för bön hela dagarna. Och evangelisation och soppa för missbrukare och utslagna och en del sånt här verksamhet. Så vid ett tillfälle kom det in en man, han var ledare för en grupp och han ville ha förbön av oss som var där. Vi var några stycken och vi stod och bad för honom. Och när vi ber så ser jag tydligt en bild för mitt inre och jag ser ett väldigt vackert träd. En kraftig stam och grönt som en ek. Och jag såg i bön och såg det där inom mig. Och funderade förstås på vad det betyder. Och så plötsligt så faller trädet. Bara rakt ner så här. Och jag tittar förvånat. Och då ser jag att det hade knappt inga rötter överhuvudtaget. Och de rötter som fanns var väldigt ytliga. Jag blev väldigt förvånad och stod och funderade på vad betyder detta. Och det gick inte så lång tid så blev både ett och annat avslöjat just om det här mannen. Att det var ekonomiska oegentligheter och det var både ett och annat som inte stämde. Han var alltså en som man trodde var andlig och som verkade... Han var ledare och framåt och ja, som många såg upp till. Det står så här i psalm 37 och 35. Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt. Han utbredde sig så som ett grönskande träd, väl rotat. Men när man sedan gick där fram, se då var han borta. Jag sökte efter honom, men han fanns inte mer. Ja, så gick det ungefär en vecka och jag var hemma i bön ensam, eller i min ensamhet. Och när jag är i bön så ser jag en ny bild för mitt inre. Det kom tydligt, det var nästan som en film. Så att det var så levande så jag var väldigt upptagen med det där jag såg. Jag såg en liten grön planta, väldigt oansenlig. Och den växte på torr, hård jord. Sån här gråbrun jord. Torrt och hårt såg det ut. Så började det storma. Det började blåsa. Mer och mer. Jorden yrde så det var alldeles grått i luften. Och det var så levande det jag såg för mitt inre. Så jag var så upptagen med hur ska det gå för den lilla plantan. Det storma och blåste fruktansvärt. Men den där plantan, den stod orubbligt på sin plats. Den rubbades inte alls. Därför förstod jag att den hade djupa rötter. Den var rotad. Och när jag såg det där, då föddes en bön, ett rop i mitt hjärta. Jesus, låt mig få bli som den där lilla plantan. Ett bra tag senare när jag satt och läste i Bibeln, jag hade 1917 års översättning, men så satt jag och läste i Svenska Folkbibeln. Ja, man har ju många olika översättningar, men jag läste i Svenska Folkbibeln och kommer till Jesaja 53, de första verserna. Det står så här: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Och när jag läste det då sa, nej men, det är ju min planta, sa jag, för mig själv. Och så fortsatte jag, han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Och ni vet vem det är som det texten beskriver. Det är Jesus själv. Och indirekt så hade jag ju egentligen bett Jesus, låt mig få bli lik dig. Men det visste jag inte om. Här finns alltså beskrivningen på den där plantan. Och vad var det Gud ville säga? Ja, jag förstod ju ganska snart när jag satte ihop de där två bilderna att Gud ville säga någonting. Se inte på det som är stort för människor, för dina lekamliga ögon. Sträva inte efter det. Se till att du har rötter, att du är fast rotad i Kristi kärlek. Det är det enda som betyder någonting. Paulus skrev så här till församlingen i Korint, från första kapitlet, från vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Och jag vill fråga, behöver vi någonting mer än det? Nej, det gör vi inte. För Jesus är vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse, vår återlösning. Allt vi behöver har vi i honom. Det är allt vi behöver. Och jag vill säga att det stormar idag. Har ni märkt det? Det stormar hårt idag. Jag talar inte om naturkatastrofer, för vi i Sverige är ganska förskonade, i alla fall än så länge. Men det stormar i det andliga, den andliga världen. Hårda stormar, hårda vindkast i läran, som det står om. Det står om i Efesierbrevet 4 från vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och ni vet säkert att Bibeln talar om att det kommer att skaka, det kommer att storma. Allt kommer att skaka, har Gud sagt. Men det som Gud har byggt kommer att bestå. Och om ni känner till Matteus 24, där man brukar kalla Jesu eskatologiska tal, för man kan ju säga faktiskt att det är en sammanfattning av den yttersta tiden, av ändens tid, vad som kommer, det vi lever i idag, för vi ser det idag väldigt tydligt. Jesus räknar ju upp att det kommer att bli krig och rykten om krig, hungersnöd, pest, jordbävningar och andra naturkatastrofer. Vet inte hur många vulkaner som är aktiva idag runt om på jorden, och väldigt mycket det. Jesus varnar för förföljelse av kristna, att många falska profeter ska gå ut och förvilla många. Och Jesus säger flera gånger, se till så att ingen bedrar er. Se till så att ingen bedrar er. Men så säger han så här: amen säger jag er, detta släkte, eller denna generation, som det också kan översättas, alltså som Jesus syftar på när han beskriver allt det här av tidstecken. Denna generation ska inte dö förrän allt detta händer. Och ni känner säkert till att det här är ju Det är mycket troligt att den generationen som ser allt detta som Jesus beskriver, alltså som ser allt detta, är den sista generationen. Men så säger han, himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Hans ord är fast. Och vi undrar, är vi den sista generationen? Och det är mycket som tyder på det idag. Men om vi har byggt våra liv på Guds ord, på tron på Jesus Kristus, då är vi trygga. Därför att han har sagt att mina ord kommer aldrig att förgås. Och om Jesus är Herre i våra liv, då är vi trygga. Och ni vet att Bibeln är lika aktuell i alla tider. Det vi möter, det har människor mött som vi läser om. Det är ju till hjälp, till undervisning, till korrigering, till uppmuntran. Och allt det som vi behöver i Bibeln. Och därför kan vi mättas och hjälpas av Guds ord som är vår andliga mat. Och vi ska läsa Bibeln för vår egen uppbyggelse. Men också för att kunna genomskåda det som inte stämmer med Bibeln. Och rensa bort det eller ta avstånd ifrån det som vi ser. Nej, det där stämmer inte med Guds ord. Då har vi full rätt att förkasta det eller ta avstånd ifrån det. Det står ju också på flera ställen i Bibeln. I 5 Moseboken 4, Ordspråksboken 30 och 5. 1 Korintherbrevet 4 och 6. Uppenbarelseboken 4 och 6. Och det finns också något mer bibelord, vet jag. Där vi varnas för att lägga till eller ta ifrån något från Bibeln. Det får inte läggas till. Bibeln är fullständig. Och vi ska hålla oss inför de gränser som Gud har satt för oss. Det har han gjort därför att han älskar oss. Och därför att han vill beskydda oss. Och det profetiska ordet, det är ju som ett mönster. Och därför upprepas det igen. Vi kan läsa om profetierna i Daniels bok. Om vilddjuren. Det uppfylldes på den tiden, men vi ser också att det uppfylls igen. Om vi läser Uppenbarelseboken, om vi läser de andra profetböckerna tillsammans med Nya Testamentet, att den slutliga uppfyllelsen är innan Jesu återkomst och tidens slut. Där har vi till exempel det som kallas skökan Babylon. Skökan, därför att det är en kyrka, en världskyrka som beskrivs, som blandar religioner. Alla religioner, alla vägar bär till Gud ungefär. Det är budskapet. Därför kallas hon en sköka. För i motsats då, ni vet, till bruden, till Kristi brud. Guds sanna folk som säger att Jesus är enda vägen till Gud. Det finns bara en väg och det är Jesus Kristus. Han har själv sagt det. Att han är vägen och sanningen och livet. Och ingen kan komma till fadern utom genom mig, sa Jesus. Det är bruden som är trogen honom. Skökan är otrogen. Hon har många män bildligt talat. Många religioner. Men hon kallas Babylon. Därför att det är precis samma religiösa system som i det gamla Babylon tusentals år sedan. Och ni vet att det New Age kallas nyandlighet. Det är ju egentligen inget nytt alls. Det är samma gamla lögner, så att säga, samma gamla avgudar, samma gamla okulta verksamhet på den tiden som sker i vår tid och som därför kallas det Babylon, skökan Babylon, därför att innehållet är samma sak. När vi läser Bibeln, då läser vi den inte som en lagbok som vi ska lyda i det sättet att vi försöker att hålla lagar. Vi läser Bibeln, eller vi ska läsa Bibeln, för att lära känna Jesus Kristus. Lära känna honom. Det gör vi när vi läser Guds ord. Och på Guds väg kan vi misslyckas. Och vi kan falla, vi kan snubbla. Det vet vi allihopa. För vi är människor, vi har svagheter, vi har brister. Men det står så här i psalm 37 och vers 23. Herren gör en mans eller en människas steg fasta. Och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han inte till marken, ty Herren håller honom i handen. Ordspråksboken 24 och 16, där står det liknande. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen. Men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Varför? Ja, därför att de inte är på Guds väg. Det är det som är det viktiga. Att vi är på Guds väg. Det finns förlåtelse. Det finns rening. Det finns upprättelse. Det finns läkedom för oss. När vi går på Guds väg. Men vad villolärare och villovägar handlar om. Det handlar om att vika av från Guds väg. Att vi lockas eller frestas att vika av ifrån vägen. Det är det handlar om. Det är därför det är så viktigt att vi läser Guds ord. Att vi lever i Guds ord. Så att vi ser. Nej, det där leder bort. Det där är inte Guds väg. Att vi håller oss på Guds väg. För där finns upprättelse och där finns hjälp i varje situation. Jag läste en del versar från tidigare från församlingen i Korint, som Korinthierbrevet som Paulus skrev. Och i den församlingen där var det problem. Den beskrivs som en levande församling där i början. Det var nådegåvor i funktion och den verkar, ja, som vi brukar säga, en levande församling. Men det hade hänt någonting i församlingen och Paulus måste ta itu med det. Och vi får en ledtråd i kapitel 4 och vers 6 i första Korinthierbrevet. Därför där nämner Paulus någonting, att de hade gått utöver vad skriften säger, står det. De hade alltså gått utanför de gränser som Gud har satt. Vikit av. Börjat vika av. Och nu var det splittringstendenser i församlingen. Det var bara ett av problemen eller konsekvenserna av det. Och Johannes skrev i sitt brev, andra Johannes brev 1 och 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Därför är det så viktigt att vi håller oss till Kristi lära. Vad var det som hade, hur började det här i Korinth, församlingen i Korinth? Ja, det är ganska intressant och det står faktiskt som en kommentar i Svenska Folkbibeln som jag såg för ett tag sedan. Och haja till. Därför att jag ser likheter och vi kan alla se likheter idag med vad som hände där. När vi läser texten så kan vi förstå det. Vad det var som hade hänt. Det börjar nämligen med att man ville anpassa evangeliet för att passa in i dåtiden. Man ville använda, det står ungefär så här. Man hade anpassat evangeliet i dåtidens språkbruk. För att det lättare skulle få ingång bland människor. Det skulle passa in, inte vara så anstötligt med andra ord. För att lättare få människor att komma. Men det som hade hänt, det var att också budskapet, innehållet, började förändras. Nu vågar jag frimodigt säga detta här. För här har vi förstått redan från början att här har man inte anpassat evangeliet. Här har man korset och blodet och Jesu försoning i centrum. Men många, många församlingar idag har börjat anpassa evangeliet. Tona ner det där som är anstötligt. Det handlar inte om att vi ska tala på ett sätt så att inte människor förstår. Paulus bad om de rätta orden för att på rätt sätt förkunna evangeliet. Det ska också vi be om. Att kunna med rätt ord, med den helige andes hjälp. Men en helt annan sak att byta ut Guds visdom, Guds vishet från den helige ande till oss med världens visdom. För då är man illa ute. Paulus skrev så här i vers 17 i första Korinthierbrevet där i kapitel 1. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet. Så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Med andra ord, Paulus gjorde inget för att försöka anpassa, för att inte stöta sig med människor. När han predikar evangeliet, talet om korset, tydligt och klart. Ty detta budskap om korset, säger han, är en dårskap. Och vi kan tillägga, det var då och det är idag och det kommer alltid att vara för den som förkastar evangeliet. För den som blir förtappade, skriver Paulus. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och det var det som var så viktigt för Paulus. Att bevara talet om korset, Guds evangelium oförvanskat. Precis så som det är sagt i Bibeln. Precis det som vi har upplevt. Därför att då är Gud där med sin heliga andes kraft. Vad som hade hänt nu i Korint, det var att man började släppa in det här världens tänkesätt, så att säga. För det är just det handlar om. Två tänkesätt. Att se på det som är här i världen, att anpassa sig efter det. Eller att hålla sig till Jesus Kristus och inte skämmas för honom. Det sa ju Paulus också, jag skäms inte för evangeliet. Vad som hände i församlingen i Korint, det var, ja, det blev precis som det är i samhället, som samhället präglas av. Det börjar komma in hierarki, maktkamp, stridigheter, människoupphöjelse. Vi kan läsa om det när vi läser Korintsebrevet. Gå gärna hem och gör det. Och tänk över vad som står. För det ser vi alla de här konsekvenserna. När man börjar att anpassa efter världen. Efter det som behagar människor och det människor vill höra. Så skriver Paulus så här i kapitel 4 och från vers 8. Och lägg nu märke till kontrasterna här. Och ha lite i bakgrunden de där två bilderna med det stora mäktiga trädet och den lilla plantan. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar. Och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist. Som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. För både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Han beskriver faktiskt korinterna som uppblåsta och självsäkra. Till Guds rike, skriver han, består inte i ord utan i kraft. Man ville bli stor i den här världen. Och det kanske är sånt där som man hör idag ganska ofta. Vi kan, vi vill, vi ska. Känner ni igen det? Vi ska utbreda Guds rike. Och nu ska jag inte hålla på för länge. Och jag hoppar över mycket av det som jag hade antecknat här. Men jag vill ändå sända ut varningar för det som är väldigt, väldigt utbrett idag. Som väller fram över hela världen. Ett tänkesätt i kristenheten. Det kallas Kingdom Now, teologin på engelska. Riket här kan man översätta på svenska. Det är ett tänkesätt som smyger sig in allt mer bland kristna. Och det handlar om en maktfullkomlig kyrka. Kristenhet. I den sista tiden. Som ska ta herradöme. Bli stora och mäktiga. Och inta. Så säger man att man breder ut Guds rike. Men jag vill påstå att det är ett falskt Guds rike det handlar om. Därför att det handlar om makt. Inflytande. Man ska inta hela jorden. Innan Jesus kommer tillbaka, säger man. För att Jesus ska komma tillbaka. Dominion kallas ju också det här. Herradöme alltså. Och där gör man istället Guds rike till ett synligt rike. Ett fysiskt rike. Och det stämmer inte riktigt med Guds ord. I det här talar man om att man har mandat, att auktoritet. Man talar om de sju kullarna och de olika områden i samhället som man ska inta. Bland annat genom andlig krigföring och andlig kartläggning och sånt här. Politik, näringsliv, utbildning, media, kultur, familj, religion. Och här uppmanar man till att sträva efter positioner, att bli känd, att bli rik. för att på det sättet påverka och kunna få fram kristna lagar, som man säger. Man ska till och med kristna hela nationer. Men jag vill verkligen varna för detta. Det är stora ord och det är stora planer. Man säger så här, vi är huvud och inte svans. Ja, det står ju så. Men vad innebär det? Vad är det att vara huvud? Jag ska beskriva. Vi ska läsa från Romarbrevet 15 och vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Och vi läser 1 Johannes 3 och 16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Det här kan man säga är några av de verserna som beskriver att vara ett huvud och inte en svans. Ordet huvud, kefale på grekiska, betyder resurs eller tillgång. Handlar om utgivande, att se till den andres bästa först. Och vi har ett exempel i Jakob som ni säkert minns när han kämpade i Peniel. Han kämpade med Guds ängel, står det, och vann seger genom att ödmjuka sig. Innan det där mötet, Guds mötet, då var Jakob ganska manipulativ och självisk. Men om vi läser hur Jakob beskrivs efteråt, ja, då gick han i takt med de minsta. Det han brydde sig om mest av allt, det var de minsta, de svagaste. Då kan man säga att Jakob var ett huvud och inte en svans. Guds rike, vad är det då? Ja, vi läser om att Guds rike är inte av denna världen. Det är ett helt annorlunda rike som vi är insatta i. Mitt på nytt födelsen, när vi tog emot Jesu frälsning, när vi kom till tro. Helt av nåd, oförtjänat. Och Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld, men vi är insatta i Guds rike, i tron på Jesus, i hans underbara rike av ljus. I Lukas 17 och 20 står det, när Jesus blev tillfrågad av fariseerna om Guds rike, då sa han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Med andra ord, det kommer inte genom politik och stiftande av lagar. Det är bra. Vi är glada för de som kämpar politiskt. Det är inte det jag menar. Jag hoppas ni förstår skillnaden. De som har sådana uppgifter, som står emot allt det som lagar som verkligen är antikristliga och gudsfientliga. Men Guds rike kan bara utbredas genom att våra hjärtan blir renade i Jesu blod. Och att vi tar emot hans frälsning, inte på något annat sätt. Så sa Jesus, inte heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er, eller Guds rike är inom er, era hjärtan. Och Guds rike, vet ni, det bygger inte på våra resurser. Profeten Zakaria, han sa i Zakaria 4 och 6, det är ju ett väldigt känt bibelord. Inte genom någon styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Men om vi tar ordet där, styrka, chayil på hebreiska, och översätter det utifrån de översättningar som finns i det här ordet, då kan man också säga så här. Inte genom någon styrka eller armé. Inte genom förmåga eller prestation. Inte genom vår effektivitet och duglighet, rikedom eller välstånd, tapperhet och mod, dristighet eller viljekraft. Vad fanns kvar? Genom Guds ande. Genom min ande, säger Herren Sebaot. Där är kraften. Där är det avgörande. Det är det som vi behöver. Ja, korintierna, de tänkte som många gör idag. Allt här och nu. Ta ut ditt arv här och nu. Men Bibeln säger inte så. Därför att Guds rike, det är inte ett, i den bemärkelsen, synligt rike. Guds rike inom oss. Det är ibland oss när vi träffas så här och upplever andens enhet och gemenskap i den heligande, i Jesus Kristus med varandra. Det är Guds rike. Och vi vet också att vi har fått en helig ande som det står som en pant. Eller ordet beskrivs ungefär som en förlovningsring. En försmak. En försmak av det som kommer. Vi har inte allt här och nu. Alla blir inte hela det här och nu. Vi är inte lovade det. Det är underbart när det sker under. Jag fick se stora under när jag var barn. Under min uppväxt. Min mamma blev helad från cancer. Skelettcancer bland annat. Jag vet att Gud kan göra under. Men det sker inte alltid. Men när det sker, då är det en försmak av det som kommer. När? Jo, när Jesus kommer tillbaka. För hoppet är inte att vi ska få makt och herradöme här i världen. Nej. Hoppet, det är Jesu återkomst på skyarna. När han kommer. Jag vill läsa bara från Romarbrevet 8 och vers 17. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att denna tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och Petrus skrev också i sitt första brev 4:13. Ni gläder ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Det är hoppet. Det är att Jesus ska komma tillbaka. Och vi tror att det sker snart. För allt tyder på det. När vi läser om det profetiska ordet i Bibeln. När vi läser om tidstecknen. Och så vill jag bara avsluta med Korinthierbrevet igen. Från första kapitlet. Från vers 5 till 9 där. Ty i honom har ni blivit rika på allt. I fråga om allt tal och all insikt. Och det handlar om andliga rikedomar. Inte pengar och ägodelar. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste i er. De var rotade och vi ska vara rotade i Jesus Kristus. Därför saknas inte någon nådgåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och det gäller oss. Och så ska Gud, Herren, bevara oss var och en genom varje storm som vi får gå igenom tills Jesus kommer. Amen.